Okei, nyt tässä alkaa kohta tulla aika aloittaa tämä Jumalan palvelustilaisuus. Että jos kaikki tulisivat sisälle istumaan taas. Ja aloitamme laululla 112. Nousemme seisomaan laulun ajaksi. Tekstin luvussa ja rukouksessa.
Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta ja 1-5. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Tänä päivänä Herra näkee meidät ja tuntee meidän asiamme, hänen valonsa loistaa ja paljastaa kaiken. Meillä on varmasti monia esirukouskysymyksiä ja pyyntöjä. Ole hyvä.
Kiitollinen olen taivaan isälle siitä, että seison täällä, kun leikkaus on mennyt hyvin. Ja voin aikaa.
Kiitos.
Toinen aika on kirjoitettu rooseen, jota edestä toivotaan esirukousta.
Eräs naishenkilö soitti minulle viikolla ja hän oli hyvin huolestunut. Hänellä oli kaksi suurta asiaa. Hänellä on joku kaupallinen ongelma ja eräs muukin ongelma. Ja sitten tapasin tänä aamuna erään äidin linja-autossa, jonka hänen kanssaan keskustelen hyvin usein. Ja hän sanoi, että jos sinä voisit kertoa sinne seurakunnalle, että minulla on hyvin raskas matka edessäni. Olen poikani luokse menossa pakkaamaan hänen tavaroitansa, koska hän joutuu työskentelemään Ukrainaan. Ja sinne alueelle, missä on hyvin rauhatonta. Ja hän siellä oli aivan kyynel silmi, että voisimme rukoilla tämän pojan puolesta, että Herra varjelisi häntä siellä.
Sinika Lauri jotakin. Siellä, ole hyvä.
Ja minä vielä pyytäisin edelleen tuon selkäni puolesta. Niin saapen kivien. Ja vielä joutuu tiistaina leikkaukseen myös hänen puolesta.
Joo, ole hyvä.
Joo, mä pyytäisin Jumalalta, että minun lasteni puolesta, että he niin olisivat uskoa. Siinä tulee sitten, kun Jumala sen tahtoo. Mä en voi heille puhua.
Ole hyvä, Maria.
Ja tacka kyllä, että vi har ännu fridil anhet. Och vi kan komma tillsammans. Vi kan vara våra bönet från. Men Gud hjälpa alla som längtar efter.
Ja Liisa.
Haluan kiittää taivaan sen hänen hyvyydestään. Ja haluan myös Hässin puolesta.
Joo, ole hyvä.
Koko perheeni huomesta. Minä lasten lapsi.
Ja Raililla myös.
Poikani asioita
Oliko vielä? Ole hyvä.
Haluaisin kiittää Jumalaa suurista lahjoistaan.
Riikka.
Mä haluaisin rukoilla pienen pojan puolesta, jota kuulin, joka on 2-vuotiaana kohdannut niin paljon väkivaltaa, että hän on vieläkin monella tapauksessa, kun se ei syö kunnolla. Ja tämä on mun työkautta, mun tieto on kuulosti.
Liisa.
Minä kiitän myöskin Jumalaa kaikessa. Kiitän sitä, että hän on elävä, kokouksen kulmakokki. Kiitos hänelle. Joo. Kiitos myöskin tästä kaunista keväästä ja kodista ja luonnosta, joka
herää. Me taivutamme päämme rukoukseen. Kallis taivaisä, kiitos siitä, että sinä olet elävä Jumala. Sinä olet valo, joka paljastat kaiken, mutta sinä olet myös valo, joka johdatat meitä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet johdattanut meidät yhteen tänään, tänä kauniina keväisenä päivänä. Herra, me tulemme sinun eteesi janoisina ja nälkäisinä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet luvannut täyttää meidän tarpeemme. Sinä tänäänkin jaat meille sanastasi Bobin kautta. Herra, kiitos siitä, mutta kiitos myös siitä, että sinä kuulet meidän rukouksia ja pyyntöjä. Ja olet kuullut nämä esirukouspyynnöt, olet kuullut nämä kiitokset, Herra. Me tuomme kaiken sinun eteesi ja luotamme siihen, että sinä toimit kussakin tapauksessa sinun parhaan tahtosi mukaan. Herra, johdata meitä sinun tietäsi eteenpäin. Ja kiitos siitä, että sinä olet meidän oppaamme. Aamen.
Ja nyt vähän musiikkia. Meillähän on tuolla Kungsängenissä, missä minä asun, niin meillä on 2 kirkkokuoroa. Yksi joka on Cecilia Kören ja toinen on Capella Cantica, jossa minä olen mukana laulamassa. Ja viime syksynä me laulettiin tämä Messias oratorio ja se äänitettiin. Ajattelin siitä soittaa yhden kappaleen numero 4, And the Glory of the Lord. Siinä se on Jesaja 45, ja siinä sanotaan siis, And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken it. Eli Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä, näin on Herra puhunut. Onkin sitten Bobbin vuoro. Välkommen Bobbi.
God morgon. Nu byter jag språk. Jag beklagar, men jag tvingas till det eftersom jag inte kan så mycket finska. Det är trevligt att få vara här tillsammans med er. Jag har inte varit i er nya sal, om man får kalla det det. Ni har ju varit här ett tag, men jag har inte haft möjlighet att vara hos er sedan ni flyttade in här. Och jag måste säga att jag är stolt över er. För ni har som vanligt gjort det fantastiskt fint. En härlig sal att samlas i. Och jag vill också tacka er för det samarbete som vi har haft under de åren som vi gick igenom den här processen att byta till den här salen. Så jag är tacksam till er för eran öppenhet och villighet, och jag är övertygad om att Gud kommer att fortsätta och välsigna er. Så det känns lite speciellt för mig att få vara tillsammans med er här idag och träffa er. Och det är trevligt att det är så många här, och trevligt att få träffa nya ansikten. Det är några av er som inte kanske har träffat mig tidigare. Och då vill jag bara berätta lite kort vem jag är. Jag heter Bobby Sjölander. Och jag jobbar en trappa upp på Adventistsamfundets huvudkontor. Jag har gjort det snart i lite mer än 8 år tror jag det är. Jag har haft en position som missionsföreståndare. Numera jobbar jag som ledare för evangelisationsavdelning och församlingsutveckling. Och i den rollen så får jag åka runt och besöka många olika församlingar. Och idag har jag förmånen att få vara tillsammans med er. Så må Gud välsigna dig, var en som är här idag, och välsigna vår gemenskap och välsigna det ord som jag vill dela med er idag. Temat för min predikan är vandra i ljuset. Ljus. När vi sjöng en sång här, eller jag hörde när Ari bad och läste om ljuset, så försökte jag uppfatta vad det finska ordet var. Valli? Vallo är det ljus. Vallo är ljus alltså. Och vi ska söka i speciellt Johannes evangeliet idag på det här temat om ljus, för att utmanas att vandra i ljuset. Så min önskan är att vi ska öppna våra hjärtan för det som Gud vill säga till oss den här stunden. Och jag vill gärna att vi knäpper våra händer och ber en kort bön, och på det sättet öppna våra hjärtan för Guds budskap till oss. Herre, du som känner oss var och en och vet precis vem vi är och vad vi tänker. Vi är olika, men vi tackar dig för att du alltid har öppna armar när vi kommer till dig. Att du vill ta emot oss precis som vi är och hjälpa oss att växa i tro, växa i vår relation till dig, så att vi kan lära känna dig ännu bättre och få uppleva hur du vill ge oss både styrka och glädje och kraft, och hjälpa oss att lära oss mer om dig. Tack Herre för att du är här just nu. Och vi ber att du ska tala till oss och hjälpa oss att förstå hur du vill att vi ska vandra i ljuset. Vi ber detta i Jesu namn. Amen. Jag vill börja med att berätta en berättelse, en erfarenhet som jag läste om för en tid sedan. Det var en kvinna som bodde på västkusten utav Irland. Och det här var för lite mer än 100 år sedan. Och den här kvinnan bodde ensam i en stuga. Men hon hade en hel del pengar. Hon hade ärvt en del, så hon bodde där ensam. Och ryktet om henne i byn som låg en bit därifrån, det var att hon var väldigt snål utav sig. Vid den här tiden så började man installera elektricitet i hemmen. Elbolaget kom och erbjöd att de som ville kunde betala för att få ström indraget i sitt hus. Och till bybornas förvåning så var den här kvinnan en av de första som sa: nej, men jag vill ha ström i mitt hus och jag betalar för att få strömmen indragen. Och mycket riktigt, elbolaget, de drog fram ledningar och installerade ström och lampor i hennes hus. Efter ett par månader så kom det en man till huset på besök. Det var en man ifrån elbolaget. Och han kom och knackade på. När kvinnan öppnade så frågade han: nå, fungerar allt som det ska? Ja då, sa han. Det gör det. Då måste du ursäkta mig, sa han, för jag har en fråga som jag måste få ställa. När vi ser på din mätare, din elmätare, så ser vi att du nästan inte har använt någon ström överhuvudtaget. Använder du elen här och använder lamporna? Ja då, sa hon. Varje kväll som solen går ner så tänder jag lampan, för då ser jag så bra när jag går runt och tänder mina stearinljus. Och sen kan jag släcka lampan igen. Hon hade fått ljuset installerat, men hon använde det inte, för hon satt så fast i det gamla sättet att fungera. Så hon visst en liten stund, men hon kunde ändå inte riktigt utnyttja strömmen och kraftens fulla potential. Och det där får bli en utmanande tanke som jag vill att vi ska tänka på och ta med oss i det vi sedan läser Guds ord. Gud, han ger oss ljuset, han är kraften. Men vi måste också vara beredda att både ta emot den och använda det. Annars så blir det inte så som varken jag eller Gud hade tänkt sig. Så vi behöver vandra i ljuset, ta emot ljuset och vandra i det. Och då kan vårt liv bli på det sättet som Gud har skapat oss till att vara. För en vecka sedan så var det påsk. Påskens budskap är ju ett av de allra mest centrala delarna utav den kristna tron. Att Jesus Kristus, som var Gud, men kom till oss, precis som Ari läste, han var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud, men ordet kom hit till jorden och blev människa. Jesus Kristus kom hit och han gav sitt liv i döden på Golgata kors för att du och jag ska få del utav det eviga livet. Det är påskens budskap. Och för att bekräfta det budskapet, bekräfta den frälsningen, så på påskdagsmorgonen så uppstod Jesus Kristus för att vi ska förstå att han har besegrat döden. att han har besegrat mörkret, att vi kan få del utav det livet som han vill ge oss. Och det ger oss hopp. Det ger oss hopp. När vi läser i Johannes evangeliet hur Maria och de andra kvinnorna först kom till graven på söndagsmorgonen, så står det en liten intressant sak där. Och då får vi läsa i Johannes evangeliet kapitel 20 och vers 1. Det står så här att tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, så kom Maria från Magdala ut till graven för att se att stenen för ingången var borta. Hörde ni det? Medan det ännu var mörkt. Ni kommer ihåg vad som hände på korset när Jesus hängde där. Det står att vid den sjätte timmen så kom ett stort, vad var det som sänkte sig ner över världen? Ett mörker, ja. Mörkret kom och fanns där över hela jorden, står det, fram till den nionde timman. I 3 timmars tid så var det väldigt mörkt, ett onaturligt mörker. Och sedan dog Jesus. Jag tror inte det var samma mörker som fanns kvar där på söndagmorgonen när kvinnorna kommer till graven. Men på sätt och vis, även om det inte var bokstavligt samma mörker, så var det ändå ett andligt mörker som vilade över hela jorden. Och här kommer kvinnorna till graven medan det ännu är mörkt. Och så ser de att Jesus, att stenen är bortrullad och Jesus är uppstånden. Och så står det lite längre fram att de ser 2 män i vita kläder. 2 änglar står det i någon av de andra evangelium, i skinande kläder. Det mörker som hade vilat över hela jorden, bildligt talat, det mörkret skingrades när Jesus Kristus uppstod. Han kom med ljus igen och lärjungarna och kvinnorna fick se änglarna som kom med det budskapet, och senare under dagen så mötte de Jesus själv, som talade om för dem och visade dem att han hade uppstått. Vem är det sanna ljuset? Jesus Kristus. Och vi ska läsa lite just om detta i Johannes evangeliet. Och jag har Johannes evangeliet som en av mina favoritböcker i det nya testamentet, ja, i hela Bibeln. Jag tycker det är så spännande att läsa och studera och se hur Johannes som skriver det här hade ett väldigt tydligt syfte med det han skrev. Det hade de andra evangelierna också. De hade sin perspektiv, sin bild över det som hade skett, och de lyfter fram speciella egenskaper hos Jesus. Johannes gör också det på sitt sätt. Och ni som har studerat mycket Bibeln, ni vet att Matteus, Markus och Lukas, man kallar dem för de synoptiska evangelierna, för de är väldigt närstående. Och så kommer Johannes evangeliet som är lite annorlunda. Johannes evangeliet skrevs 25-30 år efter de andra. Och Johannes var den lärjunge som levde längst. De fick alla möta martyrdöden, men Johannes var den som levde längst och skrev både Johannes evangeliet, han skrev Uppenbarelseboken och han skrev ett antal Johannes brev som det står också i Nya testamentet. Men han skriver från ett litet annat perspektiv. Han skriver från en tidpunkt i historien när han är kanske det sista ögonvittnet till Jesus och vad han hade gjort. Och människorna som hade kommit till tro, de var lite oroliga, för de började fundera, men vad ska hända nu när Johannes snart är så gammal så att han också kommer att dö? För det fanns nämligen ett rykte bland de kristna att Johannes, han skulle inte dö förrän Jesus kom tillbaka. Och det kan ni läsa mer om i sista kapitlet i Johannes evangeliet där man förstår att Johannes skriver speciellt för att poängtera att nej, men det var inte det som Jesus menade. Men han skriver för att lyfta fram det Jesus gjorde på ett speciellt sätt för att vi ska förstå att Jesus verkligen var Messias och för att vi genom att tro på honom ska få evigt liv. I Johannes kapitel 20 och vers 30 och 31 så står just det här syftet med Johannes evangeliet. Det står så här: också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Det var det Jesus, eller Johannes, skrev ner evangeliet för att vi ska förstå vem Jesus verkligen var och att han, i tro på honom, så ska vi få liv. Han avslutar sitt evangelium med att tala om sitt syfte. Johannes börjar sitt evangelium med en inledning. Och det var det som Ari läste här. Läste de fem första verserna ur någonting som vi kallar för prologen. Johannes evangeliets de första 18 verserna. Det är en inledning till evangeliet. Och det som är spännande när man läser i prologen här, så ser man hur Johannes, han lyfter fram speciella teman i prologen som han sedan utvecklar i sitt evangelium. Vet inte om du har tänkt på det, men när man läser prologen så står det naturligtvis att begynnelsen var ordet. Ordet är ett begrepp som återkommer i Johannes evangeliet många gånger. Det finns även andra teman som Johannes, att säga, introducerar här. Han pratar om liv. Ett begrepp som han utvecklar mera. Han pratar om vittnesbörd, han pratar om härlighet, han pratar om nåd, han pratar om sanning. Alla de här begreppen finns med i prologen och sedan så målar han ut och förklarar dem ytterligare för att vi ska förstå och ta emot och tro. Och ett av de begreppen, det är just ljus. Och det ska vi stanna till inför och försöka förstå lite mer utav vad just Johannes vill säga med den här bilden om ljuset. Och det börjar där i verserna 4 och 5 som Ari läste. Och ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Redan här så lyfter Johannes fram kontrasten mellan mörker och ljus. Jesus Kristus, ordet som är ljuset, och det som är motsatsen, det mörka. Vi ska slå upp några texter i Johannes evangeliet för att läsa mera om just det här. Vad menas det när han pratar om ljuset? Och vi ska börja med att slå upp Johannes kapitel 3. Och om du har din bibel får du gärna följa med de här texterna. Vi ska inte läsa så många, men några av dem som kan hjälpa oss att förstå vad Johannes vill utmana oss till när han använder begreppet ljus. Vers 19-21 i kapitel 3. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Ser ni kontrasten mellan mörker och ljus som Johannes vill lyfta fram? Han vill hjälpa oss att förstå att vi behöver välja att vandra i ljuset. Det är inte alla som gör det. En del föredrar att leva i mörker. Jag har två hundar hemma som gör att jag måste gå ut på promenad med dem ganska ofta. Och det är min uppgift att göra det på morgonen. Resten av familjen tycker om att sova på morgonen. Men jag brukar vakna ganska tidigt. Så jag får gå ut med hundarna tidigt på morgonen. Nu är det ju ganska ljust ute. Men mitt i vintern så får man ju gå med en pannlampa på sig för att man ska kunna se överhuvudtaget. Och jag tycker det är ganska spännande. Jag bor ute på Ekebyholm, ute på landet. Och när jag går där i skogen på natten så att säga, eller innan det har blivit ljus, så ser man ibland hur det lyser ögon där ute i mörkret. Där finns någon räv ibland och så ser man rådjur. Det rör sig där i skogen. Och de djuren, de trivs bäst när det är mörkt. När det blir ljust, då springer de och lägger sig någonstans och så håller de sig lugna tills det blir mörkt igen. För de trivs bra i ljuset. Det är en trygghet för dem. Det är naturligtvis ett skydd för dem också. Men de trivs när det är mörkt. Jag kan också på sätt och vis tycka det är... Jag har lärt mig att det är ganska mysigt att gå i skogen när det är riktigt mörkt. Men jag tycker också det är skönt att ha en liten lampa som kan visa mig vägen. Men här tar Johannes fram en bild där han ställer oss en fråga. Vad vill du med ditt liv? Vill du vandra i ljuset eller i mörkret? Var trivs du bäst? Vem är det Jesus säger de här orden till? Johannes kapitel 3 är ju ett möte som Jesus har med vem då? Med Nikodemus. Nikodemus var ju en väldigt lärd person. En utav de ledarna där i samhället. En farisé, skriftlärd, kunde Bibeln mycket. Gamla testamentet, han kunde, om inte hela, så kunde han stora delar utav det utantill. Han var nyfiken på Jesus. Han hade hört någonting som gjorde att han drogs till honom. Men han vågade inte riktigt göra det på dagen. Utan han kom till Jesus på natten. Visst. Han kom om natten. För han var fortfarande inte riktigt säker på att han ville vandra i ljuset. Och Jesus säger det här till honom. Och jag tror inte det är en tillfällighet, utan han pratar till Nikodemus om ljuset för att utmana honom. Ja, det räcker inte med att bara smyga runt på natten. Det gäller att ta steget fullt ut och våga vandra i ljuset. Johannes använder den här bilden om mörker och ljus, om natten och om dagen. Vi återkommer till det. Men jag vill bara ta en text som visar det också ganska tydligt i kapitel 13 och vers 30. Här är den sista måltiden. Och Jesus tvättar lärjungarnas fötter och han talar till dem och han pratar till dem om brödet och vinet också. Och en utav lärjungarna ska ju förråda honom. Judas är med och firar den sista nattvarden. Men sen säger Jesus till honom att gå och gör det du behöver göra. Och Judas, han går ut och det står här i vers 30. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt. Han lyfter fram det här Johannes igen för att förstå att här går Judas ut och han väljer att leva sitt liv i mörkret. Han stod inför ett val. Ska jag lita på Jesus? Ska jag vandra i ljuset? Han följer till och med efter Jesus. Men när det väl kommer till kritan, han måste fatta sitt beslut, så väljer han att gå ut i natten och förråda Jesus. Att leva i mörkret. Den här utmaningen har Johannes till dig och mig också. Att vi får välja. Vill vi vandra i ljuset? Eller känner vi oss mera hemma i att vara kvar i mörkret i natten? Låt oss se några texter till som lyfter fram det här ytterligare. Kapitel 8 och vers 12. Här säger Jesus de välbekanta orden: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jesus är världens ljus. Och han säger att vi måste fatta ett beslut. Vill vi vandra med honom i ljuset eller inte? I kapitel 9 och vers 5 så återkommer han igen till samma sak. Jesus har pratat eller botat en man som har varit född blind, som har levt i mörker, och så ger han honom synen igen. Han har kommit från mörker till ljus och så säger han igen: så länge jag är i världen så är jag världens ljus. Och så botar han honom och visar på ett praktiskt sätt vad det innebär att gå ifrån mörker till ljus. Kapitel 11. Och verserna 9 och 10. Jesus ska snart uppväcka Lazarus från de döda. Återigen en bild ifrån mörker och död. Och komma tillbaka till ljuset. Men Jesus säger så här i vers 9: har dagen inte 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar, eftersom ljuset inte finns i honom. Det kan vara farligt att gå i mörkret. Då är det lätt att vi snavar och missar målet. Och så går vi till kapitel 12 och verserna 35 först och 36. Och då står det så här: Jesus svarade: ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. Genom hela evangeliet så är Johannes väldigt noga med att återkomma till den här tanken om att mörker och ljus, det finns både och. Jesus Kristus, det sanna ljuset, kom för att vi ska få ljus, och vi behöver fatta ett personligt beslut. Vill vi följa honom och vandra i ljuset, eller är vi nöjda med att vara kvar i mörkret? Vad är ljus för någonting egentligen? Vet ni vad vetenskapsmännen säger om ljus? Det finns några här tror jag som är väldigt duktiga på så här, som är fysiker kanske, men jag är inte det. Men när man slår upp det så är det, alltså de som är vetenskapsmän har väldigt svårt att förklara vad ljus egentligen är för någonting. En del säger att det är en vågrörelse, för man kan mäta ljusets våglängd. Olika våglängd blir olika färger utav ljuset. Men det är också en form av en partikel som flödar på något sätt genom luften också. Men ändå kan de inte riktigt förklara, åtminstone inte så att jag förstår. De vet säkert vad de pratar om, men det är inte så lätt att förklara vad ljus egentligen är. Och börjar man prata om ljus i universum, så vet ni att det finns någonting som kallas för svarta hål. Svarta hål som är så, det är alltså en dragningskraft i den punkten som är så stark så att inte ens ljus kan komma utifrån, och det skapar ett svart hål. Det är det enklaste sättet som jag kan förstå det på, men det innebär inte att jag förstår vad det är för någonting. Men ljus, ja vad är det? Ja, det är energi också, eller hur? Energi kan omvandlas ifrån värme till ljus och tvärtom. Och energi, det kan man inte förstöra enligt vetenskapliga lagar. Det kan omvandlas men inte förstöras. Ja, vad är ljus egentligen? Ljuset har en hastighet av 300 000 kilometer varje sekund. Och även om jag inte förstår exakt vad ljuset är, så vet jag att ljuset alltså färdas runt vår jord 7,5 gånger på varje sekund. Så snabbt är ljuset. Och det innebär också att solen som vi ser här idag, det ljuset som vi tittar på, det lämnade solen för 8 minuter sedan. Så om vi vill vara riktigt spetsa till det, så kan solen faktiskt ha slocknat, men vi märker inte det förrän 8 minuter senare. Ja, ljuset, det är någonting fantastiskt. Jag förstår inte det, men det är en bild som på sätt och vis hjälper mig att inse hur stor och mäktig Gud är. För det står i Johannes brev, första Johannes brev 1:5-7, att Gud är ljus. Eller hur? Får gärna slå upp det. Första Johannes brev kapitel 1. Vers 5. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus. Och att inget mörker finns i honom. Det är samma författare som har skrivit evangeliet. Och han lyfter fram det här på nytt. Mörker och ljus. Utmaningen till oss att vandra i ljuset. Vad är då vår roll i förhållande till Jesus Kristus som det sanna ljuset? Johannes beskriver det att vi ska reflektera, vi ska föra vidare den härlighet som Jesus ger oss. Det står där i kapitel 17 att Jesus ber till sin far att den härlighet som han har gett Jesus, den ger han vidare till oss. För att vi på det sättet ska kunna visa människorna som finns runt omkring oss vem Jesus är. Vi ska reflektera det ljuset som Jesus är. Han ska få skina på oss och genom oss så att människorna som finns runt omkring oss ska se att vi vandrar i ljuset. Att vi reflekterar det och så kan de lära känna Jesus Kristus själv. Det är den uppgift som vi har som Jesu efterföljare. För 3 veckor sedan så hade vi en solförmörkelse. Var det någon av er som såg den? Ja, det var inte så lätt för det var ganska måligt, men ute på Ekebyholm när jag så bodde var jag ute den fredagen och vid 10:30 ungefär så när man tittade upp, det var molnigt och disigt, men så såg man någonting som såg ut som en måne. En halvmåne såg det ut som. Och det var alltså solen som sken och så var det månen som hamnade i vägen som gjorde att man såg bara halva eller delar av solen. Men eftersom det var så molnigt så kunde, ja, det var inte så starkt, men det såg ut som en halvmåne. Och jag tyckte det var fascinerande. Jag tycker om sådana saker, men jag har tänkt lite grann på det där. Månen lyser ju inte själv, eller hur? Månen är ju egentligen bara en mörk, rund himlakropp. Och när vi ser månsken ibland så är det ju egentligen inte månen som skiner, eller hur? Det är solen som skiner på månen som reflekterar ljuset till oss. Och ibland när det är fullmåne och man är ute och går på vintern, speciellt när det är snö ute, så kan det vara jätteljust på natten. För att månen sken eller månen reflekterar solljuset så bra att det blir bra och ljust där man är ute. Det är vår uppgift att reflektera Jesus Kristus som är det sanna ljuset så att människorna kan se och lära känna honom. Då är det ju viktigt att vi inte ibland hamnar i vägen för solen så att det blir solförmörkelse, eller hur? Det är viktigt att vi inte missförstår vår roll utan att människorna ska se solen och de ska se solljuset reflekteras i oss. Men de ska inte se att vi ställer oss i vägen för solljuset så att det blir en solförmörkelse. De behöver kunna se Jesus Kristus, eller hur? Du och jag har en viktig uppgift att reflektera solens ljus. Jesus Kristus ljus. Det sanna ljuset. Vad är det Gud vill utmana dig och mig till här idag? En fantastisk vårdag. I morse när jag körde in så var det lite dimmigt. Jag vet inte om det var där ni kom också. Det var lite disigt och man såg inte riktigt ljuset, men det fanns ju där, solen sken ju, men dimmorna var i vägen. Men när ljuset kommer, när våren kommer och allting får liv igen, så händer det någonting. Och det ljuset förvandlar också oss. Jag ser att det är någon som vill säga någonting. Varsågod. Om du tar det på svenska.
Jo, jag tänkte bara, det händer ju någonting som kallas fotosyntes också. Som
ja!
Det är ju grunden till allt liv.
Precis.
Inte har någon mat att äta.
Precis. Ytterligare en fantastisk bild på vad ljuset innebär. När ljuset skiner och som vi ser i gröna blad så finns det en reaktion som sker mellan ljuset som kommer, en fotosyntes som skapar energi och liv och växtkraft i växterna. som inte kan fungera om inte ljuset finns. Också en väldigt fin bild på vårt stora behov utav det sanna ljuset. Annars så blir inte vårt liv så som det är tänkt. Tack för det. Jesus Kristus är det sanna ljuset. Ljuset ger liv. Ljuset förvandlar oss. Och vi behöver fatta ett beslut att jag vill vandra i det ljuset. Jag vet inte hur du har det i ditt liv. Kanske du ibland upplever det att det känns ganska mörkt. Det kan man göra. Kanske längtar man efter ljuset, men upplever inte att man hittar det. Men Jesus Kristus är det sanna ljuset. Och när vi vänder oss till honom med en önskan och en längtan att få vandra i det ljuset, så kommer han att leda oss från mörkret in i sitt underbara ljus. Det kan vara en process, det kan ta lite tid, men lita på att Jesus Kristus vill göra det för dig. Han uppstod den påskdagsmorgonen, så skingrade han ljuset och han gav oss ett hopp. Han gav oss ett löfte. Han gav oss en tilltro till att han, det sanna ljuset, har övervunnit mörkret. Han har övervunnit döden och han kommer att övervinna allt det mörka som finns i vår värld idag. Och komma och hämta oss till oss. För att vi som vill vandra ljuset ska få leva med ljuset för evigt en dag. Min önskan är att du och jag ska ta emot det ljuset i våra hjärtan. Och vandra i det varje dag. Och när vi misslyckas och faller, så kommer han igen och erbjuder oss att ta tag i hans hand. Börja om på nytt. Han förlåter, för hans ljus är varmt, kärleksfull. Det innesluter dig och mig. Och om du och jag gör ett val att vi vill vandra i det ljuset, så lovar han att han kommer att lysa stigen fram och leda oss hem till sitt rike. Må Gud välsigna dig att fatta det valet, både nu, idag, men varje dag, och vandra i det ljuset. Amen.
Ska du ha, Bobbe, för en upplysande predikan. Och Lauritan, nytt. Och jag vill tacka dig lite till här.
Oj. Du som familjefar, du vet ju att när familjen blir större, eller ibland blir det mindre på grund av att barnen flyttar, och då blir det att man måste flytta till ett annat ort eller en annan lägenhet. Och så har det hänt med vår familj här, att vi har haft en process, som du sa, en flyttprocess. Och många av oss i början sa nej, vi vill inte. Nej, vi vill inte. Men ju mer och längre processen pågick, och vi blev mognare och mognare för tanken, och plötsligt så flyttade familjen. Och vet du, det måste vi säga som familj, vi är så nöjda. Vi är så nöjda. Och Bobby, vi är så tacksamma att du har varit med oss i denna process. Vi tackar naturligtvis vår Herre av allt vårt hjärta. Men att du har också varit med i processen. Plus, vi önskar att du tar med dig helst till unionen. För när vi ser runt omkring oss, vi är så tacksamma att vi har precis samma färger som vi hade tidigare. Så det blev inte mycket förändrat. Men vi sitter lite närmare varandra. Och det är väl det som är huvudsaken. Så Bobby, tack för att processen, du var med oss i den processen. Och att vi tackar vår Herre att han gav oss lika fin och härlig hem som vi hade. Och sen finns det ett kort här som det står så här. Ett hjärtligt tack för ett gott samarbete under processen med vårt nya hem, Stockholms Svenska Adventistförsamling. Bobby, tack ska du ha.
Tack. Tack ska ni ha, för det är som sagt ett samarbete där jag har uppskattat er allesammans jättemycket och önskar er Guds fortsatta välsignelse.
Ja nyt sitten on aika laulaa loppulaulu 373. Se oli kaksi säkeistä. Kaksi istuja. Se on aika lyhyt laulu, niin lauletaan se kaksi kertaa. Oikeastaan voisi nousta seisomaan niin kuin laulussakin jo lauletaan.
Jesus Kristus, vi prisar dig för den du är. Att du är ljuset. Att du är den som ger liv. Att du är den som kommer till oss och skiner på oss. Ger oss värme och kraft. Och du ber oss att följa dig, Herre. Vi ber att du ska hjälpa oss att vandra i ditt ljus. Tack för att det ljuset räcker till för var och en som är här och var och en i vår värld, Herre. Och det är därför som vi kommer till dig, Herre, och ber om din välsignelse. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss din frid. Vi ber i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Ajattelin loppumusiikiksi valita tämän kaikkein tunnetuimman osan tästä Messias-oratoriosta luultavasti, että tämä Halleluja. Ja Ja, siinä siis sanotaan englanniksi, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. The kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and of his Christ. And he shall reign forever and ever, King of kings, Lord of lords. Ja suomeksi
se on jotain tuon tapaan, että
halleluja, kaikki valtias Jumala hallitsee. Tämän maailman valtakunta on tullut meidän Herran ja Kristuksen valtakunnaksi. Ja hän tulee hallitsemaan ikuisesti, kuninkaiden kuningas, herrojen Herra. Sitten kaikille hyvää sapattia ja turvallista kotimatkaa. Tack så mycket.